Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, hamdan kesiren, tayyiben, mübareken fî, kema yuhibbu rabbuna ve yardâ, ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, ve men istenne bi sünnetihi ile yevmiddin. Allahümme fakkina fiddin, ve allimna te'vil, ve ce'anna minel râşidîn. I dag kommer vi inshallah ta'ala tala om Umar ibn al-Khattab, del 2. Vi kommer tala om hans zuhud, hans avhållsamhet från det världsliga livet, hans gudsfruktan, hans rättvisa, och vi kommer också tala om hur han blev muslim och hur mycket han var mån i att följa Koranen och Sunna. Inshallah ta'ala. Och som sagt var, att det här är bara utvalda delar från hans biografi. Den som vill fördjupa sig får lära sig arabiska och gå tillbaka till källorna. För det finns så otroligt mycket att läsa om dessa nobla människor. Hundratals sidor. Och vi kommer idag, inshallah, som sagt läsa uttalanden som har berättats i dessa biografiböcker, bland annat Imam Dahabis Sira Alam al-Nubala, Imam Suyutis bok Khulafa al-Rashidin, Abu Naim al-Asbahanis bok Hilyat al-Awliya och liknande böcker, inshallah, och även vissa berättelser från Bukhari, Muslim och andra hadithböcker. Och vi försöker också stanna upp och reflektera och ta lärdomar från dessa mycket vackra berättelser. Umar radiyallahu anhu, han var en man som fruktade Allah otroligt mycket. En man vars hjärta var väldigt mjukt och nära till Allah subhanahu wa ta'ala. När han läste och fick höra Koranen läsas, så tog det på honom. Och han började ofta att gråta när han hörde Koranen läsas. Så som profeten Muhammad a.s. då Koranen innehåller information om nästa liv, om döden, om domedagen, helvetet, paradiset och liknande kunskaper som rörde på Umars hjärta radiyallahu anhu. Hans son Abdullah, han sa att jag stod och bad bakom Umar i moskén, och trots att jag stod i den tredje raden så kunde jag höra gråtet, eller det här ljudet som kom från hans bröst, yani, när han grät radiyallahu anhu. Och det nämns också från hans utseende att han grät så mycket att han hade som streck här under ögonen. Två svarta streck under ögonen. Umar radiyallahu anhu var ju också en av islams absolut rättvisaste ledare någonsin som vi har skådat. Och det här är någonting som profeten Muhammad a.s. har vittnat om i hadithen, att följ min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin efter mig. Ni följ min sunna och följ sunnan av de rätt vägledda kaliferna som kommer att komma efter mig. Håll fast vid den med era hörntänder. Så han vittnade om att deras styre var ett rättvist och ett gott styre. Och vi nämnde ju också förra lektionen den här mannen som kom som ett sändebud från islams fiender. När han kom till Medina och frågade vart makthavaren låg, vart Umar var någonstans, så sa de att det är den här mannen som ligger där under trädet. Mannen som hade sina sandaler som sin kudde och låg under trädet utan vapen och utan väktare. Och den här mannen blev chockad. Den här mannen som har erövrat kanske en tredjedel av jorden ligger och sover själv under ett träd utan väktare, utan vapen. Och då så sa han det kända uttalandet att rättvist har du dömt, så säkert kan du sova. Umar radiyallahu anhu var en man som ofta rannsakade sig själv. En gång så gick han in i en ha'it, som Anas ibn Malik sa, i en trädgård med en mur. Och Anas väntade på honom bakom muren. Och det var som att Umar inte visste att han var där bakom. Och då hörde Anas Umar prata med sig själv. Och han sa den här meningen, Inte att han pratade med sig själv att han inte mådde bra, utan att ibland kanske man rättar till sig själv eller påminner sig själv med något enstaka ord eller något sånt. Så han gick in bakom den här väggen och så hörde Anas honom säga: Umar ibn Khattab, Amirul Mu'minin, Bakhin. Yani vilken otroligt stor sak. Lilla son till Khattab. Yani han satte sig själv på plats. Frukta Allah, annars så kommer Allah att straffa dig. Ittaqillah. Yani frukta Allah, annars så kommer Allah att straffa dig. Yani jag, lilla son till Khattab, jag är Amir al-Mu'minin som bestämmer över muslimerna. Yani frukta Allah, annars är det kört. Det var rättvis. Så han påminde sig själv om skyldigheten att vara rättvis i sitt styre. Och det berättas också att han ska ha sagt att om ett lamm skulle ramla i floden av Furat, ett vilset lamm skulle ramla i floden av Furat, så fruktar jag att Allah kommer att fråga mig om det på domedagen. Men var ligger Furat någonstans? Vilket land? Irak. Och var bodde Umar? Medina. Men han styrde över Irak. Men han menade på att det här ansvaret som han hade över muslimerna, det var så otroligt stort. Det var ansvar över allt. Och att Allah skulle fråga honom om allting. Radiyallahu anhu. De berättar också från Abdullah ibn Amr ibn Rabi'ah som sa: En dag så såg jag Umar radiyallahu anhu ta upp en näve med jord från marken. Sand. Och så sa han att jag önskar att jag vore denna jord. Jag önskar att jag inte vore någonting alls. Och jag önskar att min mamma inte hade fött mig. Gärna att jag skulle slippa den här allvarliga testet som människan står för. Att jag skulle slippa att återuppstå på domedagen. Att jag skulle slippa att rannsakas av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här säger en man som ändå är lovad paradiset. Han var ändå rädd, så rädd för Allah subhanahu wa ta'ala, att han ska ha gjort fel på domedagen. Ett annat mycket fint uttalande som berättas är ett uttalande från Mujahid som sa att Umar sa: De lyckligaste tiderna i livet, de lyckligaste tiderna i livet fann vi med tålamod. I de dagarna det var svårast och vi fick kämpa och utstå mest, det var de bästa dagarna i vårt liv. Och det var ett år under hans styre där muslimerna drabbades av hunger. Det kallas för Am Ramada, året av hunger. Och Umar radiyallahu anhu hade förbjudit för sig själv att äta semen. Och semen är typ den bästa, eller det bästa som kommer ut från mjölken. Toppen av grädden som man använder som smör och andra saker som är väldigt mättande. Och förr i tiden så åt man ofta bröd tillsammans med till exempel olja eller semen eller någonting liknande, buljong eller någonting sånt. Så Umar hade förbjudit för sig själv att äta semen under hela den här tiden. Vad var det enda han åt för någonting? Det var bröd och olja. Och han var vem? Han var khalifat al-muslimin. Yani mannen som styrde från arabiska halvön upp till Irak, mot Sham, Palestina. De hade erövrat Persina, de hade erövrat de kristna romarriket som styrde då i Damaskus och så vidare. Så han var jordens mäktigaste person. Vad åt han för någonting? Bröd och olja. Så länge att hans mage började kurra av att ha ätit det här vecka efter vecka, månad efter månad, hela tiden. Och vad gjorde Umar radiyallahu anhu? Han petade sig själv i magen och han sa: kurra på, för du kommer inte att få någonting annat tills folket har fått sin mat. Yani fortsätt att kurra. Jag kommer inte äta någonting som jag kan ge till folket så länge folket lever i den här fattigdomen. Yani jag väljer hellre att ge det till folket än att äta det själv. Radiyallahu anhu. Kolla vilken rättvisa. Allah musta'an. Och det är det vi talar om när vi säger att de här är våra förebilder. Tänk om Umar radiyallahu anhu skulle vara förebild till dagens makthavare. Vilken förändring det skulle vara. Allah musta'an. En annan sak som också visar hur mycket Umar radiallahu anhu, eller hur lite han brydde sig om det här världsliga livet. Hans mål var nästa liv och hans mål var paradiset. Det var det som hans son berättar. Att han hörde Umar radiallahu anhu säga att Allahs sändebud, profeten Muhammad a.s. brukade ge mig gåvor. Han gav mig saker och ting. Och ni vet att när profeten Muhammad a.s. fick saker så gav han bort dem till andra. Han behöll dem inte till sig själv. Om det var sadaka så gav han bort dem direkt. Om det var gåvor så behöll han kanske lite själv och gav till folk. Så profeten al-Islam brukade ge gåvor till Umar. Och då så sa Umar, ja Rasulullah, finns det någon som är fattigare, eller det finns folk som är fattigare än mig, så ge det till dem. Och man gav det till andra. Men en dag så gav profeten honom en gåva al-Islam. Och då så sa Umar samma sak, det finns fattigare än mig, ge det till dem. Och då så sa profeten al-Islam, ta det här, eller ta dessa pengar som har nått dig utan att du har behövt fråga om dem och utan att du har varit mån om att få dem. Ta det som ges till dig. Men du ska inte springa efter dessa saker. Genom de kommer till dig utan att du frågar, ta emot dem. Men var inte en person som går och frågar efter pengar och ber andra att ge dig saker och ting. Men om det kommer utan att du frågar, så ta emot det. Och denna hadith finns i Muslim. Och den bevisar att Umar radiallahu anhu inte var mån om det här världsliga livet. Hur många av oss skulle göra sådana saker? Om någon kommer till dig och säger, här är 1000 spänn. Present. Vem av oss skulle säga, men det finns någon som är mer i behov än mig? Vi skulle alla gå här i Kista gallerian och köpa någonting typ. Generellt. Men här sahaba radiallahu anhu gav bort och tänkte att det fanns andra som var mer och större behov än dem. Umar har många vackra och mäktiga uttalanden. En av dem är att han sa, om det inte vore för att det kommer minska mina hasanat, så skulle jag leva lika bekvämt som er. Om det inte vore för att det kommer minska min belöning hos Allah, så skulle jag välja att leva lika bekvämt som er. Till andra av sahaba. Vad menar han med det här? Jo, det har berättats i vissa athar, vissa berättelser, att ingen människa tar från det här världsliga livet, förutom att det kommer att minska hans del i nästa liv. Ju mindre du får i detta liv, ju mer belöning får du i nästa liv. Och ju mer du får i detta liv, ju mindre belöning får du i nästa liv. Och det här kände Umar till, så han var inte en person som var mån om det världsliga livet. En annan mycket fin berättelse är när man hade erövrat Persien. Kisra. Så hämtade man skatterna till Medina. Och det här är också någonting som profeten Muhammad a.s. berättade om. Att ni kommer att dela ut skatterna från romarna och persierna. När muslimerna knappt hade spridit sig från den arabiska halvön. Så sa profeten Muhammad a.s. innan hans bortgång att muslimerna skulle erövra Persien och romarriket, och att de skulle ta deras rikedomar och de skulle delas ut. Och det här hände mycket väl år efter det att profeten Muhammed hade dött sallallahu alaihi wasallam. Och det är en av dessa tusentals saker som profeten Muhammed alaihi wasallam berättade om som skulle hända i framtiden, och som hände precis som han berättade alaihi wasallam. Varför? För han fick det från Allah subhanahu wa ta'ala, uppenbarelsen. I alla fall, när skatterna från Kisra kom, så beordrade Umar att man skulle lägga dem i moskén över natten. Och man skulle täcka dem. Och man skulle folk skulle stå och vakta dem över natten. Och på morgonen därpå så gick Umar radiallahu anhu till moskén och han liksom täckte av skatterna. Och när han såg allt silver och guld så började han att gråta. Vilken reaktion. Och då så sa Ubay radiallahu anhu, varför gråter du, ja Amir al-Mu'minin? För wallahi, det här är en dag av glädje och tacksamhet. Vi ska vara tacksamma och glada över att Allah har gett oss dessa krigsbyten. Och då så sa Umar, wayhak. Det är ett ord som man använder för att kritisera någon. Wayhak. Liknande saker har aldrig givits till ett folk, förutom att det har skapat hat och fiendskap mellan dem. Det finns inget folk som har fått massa pengar och rikedomar förutom att det har lett till att de har blivit ovänner och fiender och hat mellan dem. Och det här är ju sant, eller hur? Om du ger folk massa pengar, du kommer se efter ett tag att de bråkar, eller hur? Familjen bråkar, bröder bråkar och så vidare. Så pengar och rikedomar och skatter är oftast en orsak till problem. Och profeten Muhammad a.s. han sa faktiskt någonting liknande. Och där har vi också sagt att Umar radiallahu anhu fick ju sin kunskap från källan. Från profeten Muhammad a.s. och han är en av islams kunnigaste människor. När Abu Ubaida kom med skatterna från al-Bahrain, den här skatt som folk hade betalat, så skyndade sahaba till dessa skatter. Och profeten alaihissalam, han sa till dem: "Abshiru billadhi yasurrukum." Glada nyheter med det som kommer att göra er lyckliga. "Fa wallahi mal faqru akhsha alaykum." Jag är inte rädd vid Allah att fattigdom ska drabba er. Men jag är rädd att dunya, det här världsliga livet, ska öppnas för er och ni ska tävla i detta världsliga liv, och så som de före er tävlade, och ni kommer att gå under så som de gick under. Så profeten Muhammad a.s. i denna hadith som finns i Bukhari och i Muslim, han sa att han var inte rädd för att muslimerna skulle vara fattiga, utan han var rädd för att vi skulle bli rika. Och denna rikedom skulle leda till att vi börjar tävla med varandra, och den här tävlan kommer att förstöra oss så som det förstörde de samfund som levde före oss. Gärna de som följde tidigare profeter och tidigare folk. De gick under. Och varför sa han det här? Hur kan det komma sig att profeten Muhammad al-Islam inte var rädd för fattigdom, utan han var rädd för rikedom? Här säger ulema som Ibn Hajar al-Asqalani att en person som är fattig och hungrig, vad är det som lider? Jo, det är hans världsliga liv som lider. Men personen som är rik och har det bra, vad är det som blir lidande? Det är hans kommande liv. Eller hur? För oftast när folk blir rika så spårar de ur. De blir högmodiga. De ser ner på andra människor. Och de gör saker som kommer att skada deras religion. Därför är det väldigt sällsynt att hitta rika muslimer som är jättepraktiserande och gudsfruktiga. Eller generellt rika människor. Många rika är väldigt själviska och giriga och snåla och så vidare och onda. Så Allah al-Mustan. Så profeten al-Islam fruktade inte fattigdom, han fruktade rikedom för muslimerna. En annan berättelse som är väldigt fin, som berättar Umar radiallahu anhus ödmjukhet och vilken vishet han hade. Det var en berättelse som berättas från Tariq ibn Shihab, som sa att när Umar radiallahu anhu kom till Sham, när han kom mot Palestina, och som vi sa tidigare, tänker nu, han är muslimernas ledare, kanske jordens mäktigaste man. När han kom så var han tvungen att passera en plats med vatten och kanske var lite smutsigt eller någonting sånt. Så Umar radiallahu anhu gick ner från sin kamel och så tog han av sig sina khuf, sina de här skinnstrumporna, och höll dem i handen, och i en annan riwaya han la dem på axlarna. Och så ledde han då kamelen över det här vattnet. Och då så kom Abu Ubaida till honom och sa: "Ya Amir al-Mu'minin, idag har du gjort någonting som är väldigt stort i folks ögon. Men hur kan en ledare göra någonting sånt här?" Han skulle typ sitta på kamelen eller be folk kanske bära honom eller någonting sånt. "Hur kan en ledare göra någonting sånt här?" Så Umar radiallahu anhu blev arg. Typ han slog Abu Ubaida i bröstet. Han slog till honom. Och han sa "Awwa", yani, också för att klandra honom. Om någon annan än du skulle ha sagt detta, så skulle han få se. På grund av vem du är, så du får vara i fred. Och då så sa Umar de här mycket mäktiga orden. Han sa: "Wallahi, vi var de lägsta och de mest förnedrade av folk. Och Allah ärade oss med islam. Och Allah ärade oss med hans sändebud. Så om vi försöker att finna ära i någonting annat än det som Allah har ärat oss med, så kommer Allah att förnedra oss. Subhanallah. Och de här orden är så sanna. Om man kollar tillbaka på historien 1500 år sedan, araberna nämns inte. De finns inte med i någon världshistoria. De var folk som var väldigt kanske primitiva och dyrkade statyer och gjorde väldigt bestialiska saker som att begrava sina döttrar levande och liknande saker. Men Allah subhanahu wa ta'ala valde att skicka den sista profeten till araberna. Och det finns en vishet i det också. Så vad hände? Från att vara de mest förnedrade människorna på jorden, som de mäktiga rikerna inte brydde sig om, persierna, romarna, som var de mäktigaste rikerna, de brydde sig inte om araberna. De var betydelselösa och det fanns ingenting att erövra på den arabiska halvön. Det var bara sant. Så från att ha varit de lägsta av människor, så sa Umar radiallahu anhu att Allah ärade oss med denna religion och denna profet, den här vägen. Och som om vi muslimer söker ära för någonting annat än islam, så kommer Allah att förnedra oss. Och det här är så sant. Från att ha varit de mest förnedrade människorna, så blev muslimerna jordens mäktigaste folk. De största erövrarna, som hade ett av de största av riken i hundratals år, som styrdes med rättvisa, där folk levde i säkerhet, där folk dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och de var ärade och de var fruktade av folket. Men vad hände sen? Muslimerna sökte ära för någonting annat än islam. De började efterlikna västerlänningar. Började ta efter västerlänningar. Började ta franska lagar, engelska lagar och liknande saker. Och vad hände? Vi blev förnedrade. Och den här förnedringen lever vi fram tills idag. Och de här orden innehåller också medicinen för muslimernas tillstånd. Vad är vägen tillbaka till ära? Är det demokrati? Är det revolutioner? Vad är vägen tillbaka till ära för muslimerna? Att gå tillbaka till islam. Vi har all ära vi behöver. Vi har fått nycklarna till allting gott i detta liv. Svaret på alla livets frågor. Varför ska vi försöka det från ett folk som är vilse, som är i mörkret, som inte vet sitt eget bästa och som själva håller på att gå under, eller hur? Demokrati kommer från Grekland. Hur mår Grekland idag? Hur mår deras ekonomi idag? Vad har demokratin lett dem till? Nej, wallah, islam styrs med alla slag, med rättvisa makthavare. Och muslimerna lever i säkerhet, i trygghet och i rättvisa. Så Allah al-musta'an. De här orden är mycket viktiga att komma ihåg. Försök minnas dem. Vad sa Umar radiallahu anhu? Vi var ett folk som Allah ärade med islam. Och i en annan riwaya med profeten Muhammad a.s. Så om vi söker ära för någonting annat än islam, så kommer Allah att förnedra oss. Umar radiallahu anhu, som vi sa, var också väldigt ödmjuk. Han tyckte inte att han var något speciellt. Trots att han var en islams, vad kan man säga, tredje största person. Profeten Muhammad a.s. sen kommer Abu Bakr och sen kommer Umar radiallahu anhu. Subhanallah. Och vad som också bevisar hans ödmjukhet är hadithen som finns i Muslim. Hadithen om Uwais al-Qarni. När folk kom till Mekka i hajj, och Umar åkte ner på hajj, så brukade han alltid fråga folket om folket som kom från Yemen, om Uwais al-Qarni var med dem. Och den här mannen, Uwais al-Qarni, han är en man som profeten Muhammad a.s. beskrev som den bästa av tabi'un. Den bästa, vad kan man säga, följeslagaren till sahaba. Okay? Och den här mannen hade profeten Muhammad a.s. aldrig träffat, utan det var med uppenbarelse att det kommer komma en man från Yemen. Och vi ska nämna hans beskrivning. Så profeten Muhammad a.s. hade sagt till Umar att den här mannen kommer att komma. Och han har dessa beskrivningar. Vilka beskrivningar? Jo, när folket från Yemen kom till Mekka, så brukade alltid Umar fråga folket från Yemen om Uwais al-Qarni var med dem. Och de sa nej, han är inte med oss. Men ett år så kom han. Han sa ja, jag är Uwais al-Qarni. Och han förstod inte vad det handlade om. Alltså, vem är typ Omar, hur kan jag veta vem jag är? Eller hur? Så Omar radiallahu anhu började fråga honom. Han sa, är du Ois? Han sa, nej. Sa till honom, ja. Är du från Murad och Samqarn? De här två städerna i Yemen. Han sa, ja. Hade du Elbaras? Och Elbaras är en hudsjukdom. Jag tror det heter spetälsk. Eller man, en hudsjukdom som i förr i tiden inte gick att bota. Hade du den här sjukdomen och Allah botade dig från den här sjukdom? Hela kroppen, förutom en liten, liten plats på kroppen som är lika stor som ett mynt. Och Ois sa, nej, det är sant. Den här mannen, subhanallah, han hade den här sjukdomen som inte går att bota. Men Allah botade honom. Och profeten Muhammed berättade att han skulle bota honom förutom en liten, liten del av kroppen som fortfarande skulle ha den här sjukdomen. Exakt. Han sa, ja, det är sant. Och då så sa Omar, har du en mamma? Han sa, ja. Har du en moder? Ja. Och för Ois al-Qarni radiyallahu anhu, han var väldigt, väldigt god mot sin moder. Och profeten Muhammed a.s. han sa att om Ois al-Qarni kommer, han sa till Omar, så ska ni be honom att be om förlåtelse för er. Genom Ois al-Qarni ska göra dua till Allah att han ska förlåta er. För Ois al-Qarni, han är den bästa tabi'in. Och han är en man. Law aqsama 'ala Allahu la abarrahu. Om han skulle svära vid Allah, så skulle Allah ge honom det han svär på. Genom Ois al-Qarni säger, wallahi, det kommer regna idag. Allah kommer göra så att det regnar. Förstår ni? Han är så gudsfruktig, den här mannen. Så profeten a.s. hade sagt till Omar och sahaba, om den här mannen kommer, så be honom att be om förlåtelse för er. Så Omar radiallahu anhu bad Ois al-Qarni, snälla, kan du be Allah att förlåta mig? Och vilket han också gjorde. Och sen så sa Omar, vart ska du någonstans? Han sa, jag ska vidare till Kufa, upp till Irak. Och då så sa Omar, om du vill så kan jag skicka meddelande till borgmästaren där att typ han ska ta hand om dig och hjälpa dig. Och då så sa Ois, nej, jag vill bara vara en man bland muslimerna. Jag vill bara vara en simpel man. Och när året efter folk kom från Ois stad, så frågade Omar hur han hade det, Ois al-Qarni. De sa, han bor i ett ruckel, ett hus som håller på att falla ihop, och han äger nästan ingenting. Och då berättade Omar den här hadithen för folket från hans stad, att profeten har sagt det här och det här. Så folket som åkte tillbaka till Yemen gick alla till Ois al-Qarni. Den ena efter den andra, snälla be Allah att han ska förlåta oss, gör dua för oss och så vidare. Tills Ois kände att det här är för mycket. Han ville inte vara i rampljuset, så han flyttade därifrån. Som han alla, bara att han ville vara väldigt, väldigt ödmjuk. Men al-Shahid, det som är beviset i den här berättelsen, är att Omar radiallahu anhu, trots hans stora status i islam, bad Ois be Allah att förlåta honom. Vilket tyder på ödmjukhet. Nästa punkt är hur Omar radiallahu anhu förhöll sig till Koranen och till Sunna. Ibn Abbas, och denna hadith finns i Bukhari, berättar att det fanns en man som heter Al-Hurr. Al-Hurr ibn Qais. Och han var från Al-Qurra, de som reciterade Koranen. Och Omar radiallahu anhu under sitt styre brukade ha Al-Qurra, de som läste Koranen, nära sig. De var i hans omgivning. För han frågade om deras åsikter och deras råd. Spelar ingen roll om de var unga eller gamla. Omar hade stor respekt för folket som kunde Koranen. Och det här visar också dygden av att kunna Koranen. Att Allah subhanahu wa ta'ala upphöjer de som kan Koranen utan till och känner till dess förståelse. Så i alla fall, Al-Hurr var nära till Omar radiallahu anhu. Och Al-Hurr fick besök av hans brorson som heter Uyayna ibn Hizn. Och Uyayna sa till Al-Hurr, snälla, du är nära till Omar, kan du inte be Omar, eller kan du inte fixa ett möte mellan mig och Omar? Så den här mannen sa okej. Okay. Han gick till Omar, och Omar sa inte nej, för som vi sa, han lyssnade mycket på de här människorna. Så han ordnade ett möte mellan Uyayna och Omar radiallahu anhu. Och när Uyayna kom in till Omar, så var det inte vad man hade förväntat sig, utan han började direkt kritisera Omar. Och han sa, ja Omar, du ger oss inte vad vi förtjänar. Och du dömer inte rättvis mellan oss. Subhanallah. Vilket stort ord han sa. Du dömer inte rättvis mellan oss. Och då så sa Omar, han blev så arg att han ville ge sig på mannen. Mashallah. Och då hejdades han av Al-Hurr. Som sa, ja Amir al-Mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala säger till sin profet, visa förlåtelse och påbjud det goda och vänd dig bort från al-jahilin. Khud al-af wa'mur bil-urf wa'arid anil-jahilin. Överse folket. Påbjud det goda och vänd dig bort från de okunniga. Sannoliken så är den här mannen från de okunniga. Och då så sa de att Omar direkt stannade. Han gick inte ett steg. Direkt stannade. Från att vilja slå den här mannen. Direkt. Och då så sa de som berättade den här berättelsen. Att Omar kana waqafan inda kitabillah. Han var en person som stannade innanför Koranens gränser. Innan han gjorde inte någonting utan en text. Och han gick inte heller längre än texten. Om du sa till honom en koranvers. Han stannade upp direkt vid den här koranversen. Det är ett bevis på att han var en man som var väldigt mån i att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och den här berättelsen bevisar också en annan sak, och det är att hur rättvisa vi än är så finns det alltid folk som kommer klaga. Eller hur? Man kan inte göra alla människor nöjda. Det finns alltid skumma människor som lever i sin egen bubbla och tycker att alla andra gör fel. Eller hur? Dhul-Khuwaysira ifrågasatte profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Den här mannen ifrågasatte Umar radiallahu anhu. Vissa människor ifrågasatte Uthman radiallahu anhu tills de dödade honom. De ifrågasatte Ali radiallahu anhu. Så det finns alltid folk som inte är nöjda med hur andra människor är. Och den här versen är väldigt fin. Surat al-Araf, vers 199. Den versen som Al-Hurr läste för Umar radiallahu anhu. Och vissa ulema säger att den här versen omfattar all form av god karaktär. Khud al-af, var överseende och var förlåtande. Folk är olika, folk gör dumma saker. Tacka de som gör gott och överse och förlåt de som gör någonting dåligt. Wa'mur bil-urf, och påbjud folk det goda, det som är rätt. Goda gärningar, hålla er borta från synder och så vidare. Och vänd dig bort från de okunniga. Om dumma människor kommer till dig med påhopp, anklagelser och jag vet inte vad, så ge dem inte från din dyrbara tid, utan syssla med det som är viktigare. Mashallah. Tänk om muslimerna skulle praktisera det här. Skulle lösa många av våra problem, eller hur? Ett annat exempel är berättelsen om svarta stenen. Det finns massa exempel, så många som helst, men vi talar om kändaste. Svarta stenen i Mekka. På Kaaba, den heliga moskén, i ena hörnet finns det en svart sten, eller hur? Och Omar radiallahu anhu, när han var i Hajj, så gick han fram och pussade den här svarta stenen. Och så sa han, att jag vet att du är ingenting annat än en sten. Men om jag inte hade sett profeten Muhammed pussa dig, så hade jag inte pussat dig. Ja, ni, vi gör bara det som profeten Muhammed har gjort, och ingenting annat. Han kritiserade också de som inte accepterade Koranen och Sunna. Och han berättade att det kommer komma folk som gör det, som inte accepterar Koranen och Sunna. Han sa, ahlu ra'i, folket av åsikter, folket som ifrågasätter Koranen och Sunnan med sin logik, han sa, de är fiender till Sunna. De klarade inte av att lära sig Sunnan utan till, och de klarade inte av att försöka förstå sig på den, så de satte sina åsikter före Sunnan, och de skämdes att säga vi vet inte, så de talade ut med sina åsikter. Fa iyyakum wa iyyahum, jag varnar er för dem och varna för dem. Så han berättade här om ett folk som kommer komma och inte bryr sig om att gå tillbaka och kolla islams källor, utan direkt kommer med sina åsikter och lägger det framför uppenbarelsen. Och det här är någonting som är förbjudet i islam, eller hur? Ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi illahi wa rasuli. som Allah säger i surat al-Hujurat, troende, ni sätter inte era åsikter före Allah och profetens åsikter, alayhi salatu wasalam. En muslim leder inte religionen utan låter sig ledas av religionen. Islam är redan fullbordad, det finns ingenting att lägga till. Och vill man ha rätt tolkning av islam så får man gå tillbaka till den korrekta tolkningen i Koranen och Sunna. Men att ifrågasätta eller säga emot Koranen och Sunna med sina åsikter, det här är någonting som är väldigt, väldigt fel. Och det här är någonting vi kan se idag, eller hur? När du säger till vissa människor att till exempel det haram i islam inte är tillåtet med ränta, vad säger de då? Och du kanske nämner bevis från Koranen och Sunna. De säger, men vi bor i Europa. Är det här ett giltigt svar? Okej, och om vi bor i Europa. Allahs lag gäller också i Europa. Du ska inte syssla med ränta. Och det är många liknande dumma svar som man får höra. Eller du säger åt någon att göra någonting som är bra från islam. Eller gör inte någonting dåligt. Och då säger de, men alla gör det. Det är inte heller ett giltigt svar. Och det här logik. Islam är redan logiskt, men folk har ju olika logik. Så att sätta sin egen logik för att uppenbara sig är någonting som är dåligt. Och han sa också, Amar, det kommer att komma ett folk som debatterar med er om Koranens mindre klara verser. Ni ska attackera dem med sunna. För folket av sunna är kunnigare gällande Allahs bok. Hänger med? Det kommer att komma ett folk, och de har kommit, som försöker debattera och argumentera med Koranverser som är mindre tydliga, vars förståelse man finner i sunna. Men de bryr sig inte om det, utan de tar dem bara ytligt och försöker argumentera med dem. Då så sa Umar radiallahu anhu, ni ska försvara er med sunna. Men folket av sunna är de som är kunnigast i Koranen. Och det här bevisar också vikten av att vara utrustad med kunskap om man ska debattera och sprida islam och kalla till islam och så vidare. För att vi ser idag på YouTube och så vidare många människor som debatterar med icke-muslimer och vill försvara islam. De kanske har en god avsikt, men de har inte kunskapen. De är inte utrustade med kunskap av sunna och Koran och tafsir och liknande saker. Så man kanske gör saker som är fel. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Bel naqdhifu bil haqqi 'ala al batil. Vi typ utplånar det falska med sanningen. Och sen så försvinner det. Så vad är det som tar bort det som är falskt? Är det filosofi? Är det logik? Nej, det är el-haq. Och vad är el-haq för någonting? Det är uppenbarelsen. Koranen och sunna. Det är det enda som kan knäcka det som är fel. Så att personer som blir da'wa och försvarar islam och debatterar för att islam är rätt, måste utrusta sig själv med bevis från Koranen och sunna. Han sa också, Umar radiallahu anhu, att det finns tre saker som förstör religionen. Det finns tre saker som kommer att förstöra, eller som förstör religionen. Zallatul alim, den lärdes misstag. Hycklarens argument med Koranen. Och de vilseledande imamerna. Al-aimmatul mubillin. Och det här berättas av Ibn Abd al-Barr i al-Jami. Tre saker förstör religionen. Vilka är de? Den lärdes misstag. De lärda, nej, man ska respektera dem. Man ska lyssna på dem, man ska fråga dem. Men om de gör någonting fel, och alla lärda gör någonting fel, det finns ingen lärd som är felfri, eller hur? Så vad gör man för någonting? Man följer inte dem, är det som är fel. Det som är uppenbart fel. Men idag så finner vi att folk har börjat följa de lärda i saker som är fel. För det finns, och det här talar vi om, det här är de lärda från Ahli Sunna. De som är bra. De kan ibland säga någonting som är fel. De gör ijtihad och de kommer fram till någon åsikt som inte stämmer. Okej? Och om man liksom vet att det här stämmer inte överens med Koranen och Sunna, då ska man inte följa dem. För gör man det, då går man vilse. Och sen sa han, hycklaren som argumenterar med Koranen. En person som är ont, men han är kunnig, han har kunskap Koranen och Sunna, men han vill bara tjafsa. Det här får också folk att gå vilse. Och så här finns det också mycket gott om idag. Och den tredje kategorin, de vilseledande imamerna. Och det här är folket av bidda, de lärda från Ahlul Bidda, som också vilseleder folk. Som till exempel det här exemplet vi nämnde med ränta. Idag, alla muslimer vet att det är haram med ränta. Men vad gör de? De sätter på tv och där sitter någon sheikh som säger det, okej, okay, ni får ta ränta, ni bor i Europa. Och han kommer med någon skum förståelse. Han och folk, vad vill de för någonting? De vill ha lån, de vill köpa hus, de vill köpa bil, eller hur? Så de kör på. Han har sagt det, då följer vi honom. Men Allah säger, profeten säger, nej, kallas, vi bryr oss inte. Vi följer honom. Så de blir vilseledda av honom. Så det här är väldigt farligt, de här vilseledande imamerna. Och det här kan man också se till exempel, ni som kommer från muslimska länder. Om det finns en by eller en provins eller någonting, där de lärda, alla är till exempel sufister. Som säger till folket att dyrka gravar. Och göra kyrk och maulid och sånt. Vad gör folket i den här staden och provinsen? De gör det som imamerna säger, eller hur? De vet inte bättre kanske. Så de gör det som imamerna säger. Så det här är en jättefarlig sak. Och det här är också något som profeten Muhammad a.s. varnade för. Han sa, det som jag fruktar mest för min umma är al-a'immat al-mudillin. De imamerna som vilseleder folk. Yani a'immat al-su. Al-du'at al-abwab al-jahannam. Som han nämnde i en annan hadith. De som kommer att stå och kalla till helvetet. De ska man akta sig för. Utan man håller sig till de lärda från ahli sunnah och al-jama'. Omar sa också, det jag fruktar mest för denna umma är hycklaren som är kunnig. Och då så sa folk, ja Omar, hur kan en hycklare vara kunnig? Han sa, han är kunnig med tungan, men okunnig i hjärtat och okunnig i sitt agerande. Hans kunskap är bara här, han har memorerat lite saker som han tjafsar med, men han praktiserar den inte och han har den inte i hjärtat. Så samma sak återigen. Omar radiallahu anhu var rädd för de här, att muslimerna skulle följa dessa människor som kallar folket bort från Koranen och Sunna. Nästa punkt. Hur blev Umar radiallahu anhu muslim? Vi nämnde kanske i förra lektionen om hur profeten Muhammad a.s. gjorde dua. Att Allah skulle stärka islam med antingen Abu Jahl eller Umar ibn Khattab. Han sa, stärk islam med den av dem som du tycker om mest. Och Allah vägledde Umar, så det var han som Allah tyckte om mest. Och den här hadith finns i Tirmidhi. Så profeten a.s. gjorde dua att Allah skulle vägleda en av dessa två. Umar eller Abu Jahl. Och Allah vägledde Umar radiallahu anhu. Och det sägs, wallahu alam, som Sheikh Albani nämner, att han blev muslim 9 år efter det att profeten Muhammad a.s. sänds som profet. Yani 2 år innan, eller 1 år innan hijra. Eller nej, i alla fall. Hijra var i år 13. Eller, no. Så i alla fall år 9 efter uppenbarelsen. Och vissa lärde säger att han var 26 år gammal. Wallahu alam. Och Umar radiallahu anhu, som vi sa, under de här 9 åren var en av islams värsta fiender. Han var den som brukade binda folk och slå folk och var väldigt hård mot muslimerna. Men subhanallah, Allah vägledde honom. Och om man läser böckerna av Sira så finner man olika berättelser som talar om hur Umar radiallahu anhu blev muslim. Men det finns, wallahu alam, ingenting konkret, ingenting som är autentiskt. Och ni har säkert hört de här berättelserna. Till exempel att Umar radiallahu anhu hörde profeten Muhammed som läsa surat al-Taha. Och det var orsaken till att han blev muslim. Den hadithen stämmer inte. Den är inte autentisk. Eller att hans syster som heter Fatima, när hon berättade att hon blivit muslim och hennes man blivit muslim, så säger vissa berättelser att han gav henne en örfil, slog henne hårt och han slog hennes man. Och sen fann han ett blad hemma hos henne där det stod korantexter. Och när han började läsa så blev han typ övertygad och han blev muslim. Den berättelsen stämmer inte heller. Eller den är inte heller autentisk. Den är inte heller sahih. Eller en tredje berättelse. Att Umar stod vid Kaaba och han hörde profeten Muhammad a.s. läsa surat al-Hadid. Surat om hjärnan. Och när han hörde Koranen, han tyckte den var så vacker, han sa att det här måste vara magi. Och då läste profeten s.a.v. versen att det inte är magi. Som ett svar på det han sa, att det här måste vara någon slags trollkonst eller spådom. Då läste han versen att det inte är trollkonst och så vidare. Den hadithen stämmer inte heller, den är inte heller autentisk. Så det finns ingenting konkret Men vissa lärda säger att det var säkert Koranen som var orsaken till att han blev muslim. Det finns en berättelse som tyder på hur han närmade sig islam i alla fall. Och det är en kvinna som heter Abdullah bint Hatma. Som berättar att när folket i Mekka, de här svaga muslimerna som var förtryckta, skulle utvandra till Habasha, till Etiopien. Så var hon på väg någonstans. Hon skulle träffa hennes man. Och på vägen träffade hon Omar radiallahu anhu, som stoppade henne. Och på den tiden så var Omar en mushrik, han var inte muslim. Och han brukade förfölja och skada muslimerna. Och då så sa Omar till henne, Abdullah, det är en stor flytt som ni ska göra. Och då så sa hon, sant, det är sant. Vi ska bege oss till ett av Allahs länder för att ni har förtryckt oss och ni har skadat oss. Tills det att Allah underlättar för oss att komma tillbaka. Yani, vad är orsaken till att vi måste fly från Mekka? Det är du och sådana som dig. Att vi inte får dyrka Allah. Därför flyr vi till det här landet, Etiopien, kristna. För att få dyrka Allah i fred. Tills Allah underlättar för oss, då kommer vi att komma tillbaka. Och då så sa Omar radiallahu anhu, må Allah ge er en god morgon. Det var på förmiddagen. Sabbahakum Allah. Och då så sa Abdullah att jag såg då en mjukhet i Omar som jag aldrig tidigare hade sett. Och när han vände sig och gick så kunde jag se och jag kunde förstå att vår utvandring var någonting som hade gjort honom ledsen. Att det hade tagit på honom, att han var egentligen en mjuk man. Och då kom hennes man som heter Amir och då berättade hon vad som hade hänt, att hon hade träffat Omar och vad han hade sagt. Och hon sa, du skulle bara ha sett hur mjuk Omar var när jag pratade med honom och så vidare. Och då så sa Amir, vadå? Tror du att Omar ska bli muslim? Och då så sa hon sa ja, varför inte typ Jenny? Och då så sa Amir det här mycket roliga uttalandet. Han sa, han kommer inte att bli en muslim till Khattabs åsna blir muslim. Det är lika omöjligt att Omar blir muslim som att hans pappas åsna ska bli muslim. Jag glömde, han kommer aldrig bli muslim. För han hade hopplöshet om hans hårda hjärta och grymma ställning mot islam. Men subhanallah, den här berättelsen visar ju på en väldigt viktig sak. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala vägleder vem han vill. Allahu yahdi man yasha. Eller hur? Vi har folk subhanallah som jag känner, en broder, han dog Allah yarhamo. Han var ny nazist i England. Han blev en av de bästa muslimer. Subhanallah. Det är möjligt, subhanallah. Vi har folk som var reggae-sångare, hiphoppare, gangster, vi har mördare. Alla möjliga. Alla kan vägleda vem han vill. Folk som var ateister. Folk som börjar ifrågasätta, ställa sig frågor. När man börjar läsa om islam så finner man att det här är sanningen. Livet måste ha en mening. Det måste finnas en skapare. Det måste finnas någonting efter detta och så vidare. Så Allah vägleder vem han vill. Och därför ska man aldrig ge upp hoppet. Och tänka att den här människan kan aldrig bli vägledd. Finns det någonting sånt? Nej, det finns inte. Typ shaitan kanske. Shaitan kan inte bli vägledd. För det, vi vet att det är skrivet att han ska dö som kafir. Men generellt, människor, alla kan bli vägledda. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som vägleder. Innaka la tahdi. Men ahbabt. Allah säger du kan inte vägleda den du vill, men det är Allah som vägleder. Och när Omar radiallahu anhu blev muslim, när han konverterade till islam, så fanns det en man som hette Jamil al-Juhami från folket i Mekka. När Omar träffade honom så sa han till Jamil, vet du att jag har blivit muslim och jag har gått in i Muhammeds religion? Så den här mannen Jamil blev chockad och typ vände sig om och sprang mot Kaaba där folket Quraysh var samlade. Och Omar sprang efter honom tills det att Jamil kom in vid moskén och skrek det högsta han hade. Omar har qad sabba'a, och det var ett ord de använde för att typ svära mot muslimerna. Han har blivit yani sabba'a, någonting dåligt. Han har följt Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då så skrek Omar efter honom, han ljuger. Jag har blivit muslim. Laqad aslamtu. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Och då sa de, vi såg hur folket yani strömmade. Det var Abdullah ibn Omar som berättade. Vi såg hur folket sprang mot honom för att slå honom. Och Omar stod kvar och han bråkade och slogs. länge tills solen ställde sig, det blev kokhett och då gick folk därifrån. Och då kom en man från Mekka som var respekterad. Han sa, låt honom vara. Om han har valt det här, han får välja det här. Han är under mitt skydd. Låt han vara. Och sen lät de honom vara, radiyallahu anhu. Och den här mannen heter Al-As ibn Wa'il. Mannen som skyddade Umar, radiyallahu anhu. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa, från det att Umar blev muslim så var vi ärade och starka. Den dagen Umar blev muslim, då var vi ärade och starka. För som vi sa, muslimerna var förtryckta och förföljda. Men den dagen Umar blev muslim så kunde de visa sin islam öppet. Och de kunde också be bredvid Kaaba. Vilket de inte kunde göra förut. Utan att de var tvungna att be hemma eller gömma sig och så vidare. Ja. Och de berättar också att profeten Umar radiallahu anhu, han kom till profeten Muhammad alayhi wasallam och han sa wallahi, och det här var i Mekka, han sa typ, jag har aldrig sett kuffar samlas förutom att jag gick fram till dem och sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Men han retas med dem. Han sa, en sa inte retas, men han en sa sanningen till dem. Och här ska vi avrunda med en faida, en lärdom här. Och det är att det finns en falsk berättelse. Att när Umar blev muslim så blev muslimerna glada. Och de sa, låt oss gå ut och visa våran islam i Mekka. Och de gick ut i två led. Och de gick runt, typ höll varandra. Gick runt i Mekka och visade, nu är vi muslimer. Okay? Den här berättelsen, den är munkar. Alltså den är jättesvag. Den kan inte användas som bevis. Men vissa ulema och dalala, folk som kallar till villfarelse, använder den här berättelsen som ett bevis på vad? Att demonstration är tillåtet i islam. Och det stämmer inte. Demonstrationer är någonting som kommer från icke-muslimer och har ingen grund i islam. Och vill vi kritisera makthavarna eller vill vi ändra någonting i samhället, så har vi andra tillvägagångssätt. Vi går inte ut och skriker på gatan och slår sönder saker eller, och så vidare, utan det finns andra tillvägagångssätt att gå tillväga på. Men som vi sa, de försöker att hitta någonting som passar dem. De vill demonstrera, då försöker de hitta någonting som passar dem. Och då hittar de såna här falska och påhittade berättelser som inte har någon en stark källa i islam. Och samma sak, jag vet inte om ni har hört, de säger det tillåtet att kritisera makthavarna för att, de nämner också Umar radiallahu anhu, att han en gång stod och predikade i moskén på profeten Muhammeds minbar alayhi salam. Och han förbjöd folket från att kräva mycket mahar, mycket brudgåva. Han sa, ni ska inte ta mer än vad profeten Muhammed tog alaihi salam. Och då säger han berättelsen att en kvinna ställde sig upp och sa typ, ittaqillah, ska du inte följa Koranen? Allah säger i Koranen, وَإِذَا أَتَيْتُمُهُنَّ قِنْطَارًا. Om ni har gett kvinnorna en jättestor summa pengar får ni inte ta tillbaka den. Vilket bevisar att man får ge mera mahar. Och i alla fall, då ska Umar ha sagt typ, kolla en kvinna, han sa, kolla, en kvinna är kunnigare än Umar, alla är kunnigare än Umar. Och den här berättelsen är också falsk. Den stämmer inte heller. Den har inte heller någon autentisk kedja. Så den kan inte heller användas som bevis på att man ska gå och kritisera makthavarna öppet. Och de nämner också att en annan berättelse, att när Umar höll ett tal så han sa, ni ska lyda och lyssna på mig. Och då säger de att Salman al-Farisi ställde sig upp och sa, nej, vi ska inte lyda och lyssna på dig tills du gör si och så. Och kritiserade honom. Den här berättelsen, de säger att den har ingen grund, det finns ingen kedja på den här berättelsen. Så kolla här, vi har de autentiska haditherna som säger att om man vill ge råd till makthavaren, så hadith sahih, du ska ta honom i handen och prata med honom privat. Och då har du gjort din skyldighet. Om han lyssnar, alhamdulillah, om han inte lyssnar, då har gjort det som åligger dig. Och samma sak när de gav råd till Uthman radiallahu anhu, de sa det privat. De sa, vi vill inte öppna dörren till ondska. Och nasiha generellt, om du gör till en muslim, ska du göra det offentligt eller privat? Privat. Om du gör det offentligt, då är det inte nasiha, då är det fadiha. Då har du skämt ut honom. Förstår du? Och vilken människa som helst som blir kritiserad offentligt kommer försvara sig, eller hur? Det är normalt, det ligger i människans natur. Men vill du att han ska acceptera det du säger, prata med honom privat. Ja. Så generellt i alla fall, det här var kortfattat då berättelsen om hur Umar radiallahu anhu blev muslim. Och vi kommer inshallah nästa föreläsning tala om Umar ibn Khattabs erövringar av Sham, Irak, Iran. För han var säkert, Allah har den största erövraren någonsin, yani, hos muslimerna. Så mycket fotohat, så många erövringar skedde under hans tid radiallahu anhu. Och så kommer vi inshallah också berätta om hur han dog radiallahu anhu som martyr. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.